vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Hörrni, vad är det som gör att vi blir motfällda, ledsna, deppade? Vad är det som gör att vi blir ledsna och känner oss nere?
Mest världsliga
saker. Ja, något exempel.
Kanske man har tappat bort något som man tycker om.
Ja, man har tappat bort något och så saknar man det och blir ledsen för det. Mer.
Man kanske har blivit osams med något.
Osams, visst, en konflikt. Då blir man inte munter. Och särskilt om man känner att det är jag som har gjort fel, då blir man ju väldigt ledsen. Och när man blir sjuk, är man inte särskilt munter. Så man blir sjuk, man råder inte över det. Och det är kanske inte en själv, utan det kan vara någon i familjen, någon annan som man håller kär som blir sjuk, och så blir man väldigt deppad och ledsen för att det är ett sånt händer. När sånt händer och man känner sig så här nere och allt är tungt, då är det också så att vi blir frestade att tänka att Gud har övergett oss. Gud tänker inte på oss längre. Och det är ett stort misstag att tänka så. Vi behöver påminnelse om att Gud är med oss, och han är med oss även när det är tungt, och kanske att han är med oss särskilt när det är tungt. Så jag ska läsa några verser här från psalm 42, där psalmisten, han känner sig verkligen nere nu. Och jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, ansatt av mina fiender? Där som krossade man benen i min kropp, när mina ovänner hånar mig och ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Så ni hör, han är nere, han är sörjande, han själv känner det, Gud har glömt mig. De andra säger, han är övergiven av Gud. Och då behöver han den här påminnelsen. Han påminner sig själv om att sätt ditt hopp till Gud. För jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Och den påminnelsen behöver vi också när det är tungt. Sätt ditt hopp till Gud. Han är alltid med oss. Det ska med säkerhet bli som Gud lovar. För jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Vi ska knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre, för att du alltid är med oss. Att du tröstar oss. Jag hjälper oss att sätta vårt hopp till dig, så att vi får jubla och vara glada och alltid tacka dig. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Det är den gammaltestamentliga texten nu i Jesaja-boken. Det är det 12:e kapitlet. På den dagen ska du säga, jag tackar dig, Herre. Du var bred på mig, men din breda har upphört och du tröstar mig. Se, Gud är min frälsning. Jag är trygg och fruktar inte, till Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. På den dagen ska ni säga, tacka Herren, åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt. Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting. Låt detta bli känt över hela jorden. Ropa av fröjd och jubla ni Sions invånare, ty Israels helige är stor, han är mitt ibland er. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. En förutsägelse om framtida ting, det är ju egentligen någonting alldeles fantastiskt. För vi människor klarar ju inte det. En människa kan ju göra en gissning vad som kommer att hända. Man kan planera för vad som kommer att hända, men man kan ju aldrig vara säker på att det ändå blir så. Man kan göra en prognos som i bästa fall är någorlunda sannolik att det blir så. Men Gamla testamentet innehåller många hundratals, Bibeln totalt sett innehåller hundratals detaljerade förutsägelser. Och vissa förutsägelser rör stora och viktiga händelser som berör många. Viktiga historiska händelser är förutsagda. Vissa saker är inte så stora händelser, men kan vara stora händelser i enskilda människors liv. Och en del förutsägelser, de gavs i Gamla testamentet och de gick i uppfyllelse under Gamla testamentets tid. Andra förutsägelser fick vänta med sin uppfyllelse ända till Nya testamentets tid, och Nya testamentet vittnar om uppfyllelse. Och alla de här förutsägelserna och deras uppfyllelse är ju ett kraftigt bevis på Guds ords sanning. Och det här är någonting som ni ska komma ihåg. Så när dagens vetenskapliga världsåskådning säger, titta här på mutationer, hur de skadar DNA, hur de orsakar sjukdomar, medfödda skador och död. Titta på mutationer, det är förklaringen till allt det vackra omkring oss, allt det fantastiska. Urvalet, titta hur matjorden väljer ut de mest livskraftiga fröna och hur vägen väljer ut de odugliga fröna. Eller titta hur en stor fisk som kommer med sitt gap öppet in i stimmet, hur han väljer ut de svaga men låter de starka gå. Urvalet funkar ju inte. De har ingenting att visa på. Varken mutationer eller urval fungerar. Och då kan vi säga, titta här på Guds ords sanning. Hur Gud har bevisat sin sanning genom att förutsäga och föra allt i uppfyllelse. Och Gud, han använde sin tjänare Jesaja till att förutsäga många saker som skulle ske. Han kom med många detaljerade förutsägelser om historiska händelser. Och vi som sitter med facit i hand kan bara förundra oss över det härliga. Hur Gud visar att hans ord är sant och trovärdigt. Så profetierna och deras uppfyllelse visar att Gud är stor. Han är himmelens och jordens herre. Det är han som har skapat allt och han håller allt i sin hand och han för allt fram så att precis det sker som han har förutsagt och han uppfyller sina löften. Dagens text ur Jesaja är en lovsång till Gud för hans härliga frälsningsgärningar. Fast fullbordan av de här härliga frälsningsgärningarna fortfarande låg framåt i tiden så uttrycker Jesaja det som ett fullbordat faktum. Profeten lovsjöng Gud för den frälsning som skulle förkunnas som ett fullbordat faktum i Nya testamentet. Och ser vi på det här stycket ur Jesaja 12 så... Och om vi höll det i handen, det kapitlet, och så skulle passa in det någonstans. Var passar det in i Bibeln? Det skulle lika gärna kunna passa in i Pauli brev eller i uppenbarelseboken. Så, och då hade alltså det är ju en lovsång som lika gärna har kunnat stå i Nya testamentet och syfta tillbaka på de härliga gärningar som Kristus utfört. Och då hade det ju kanske varit lite enklare att predika om det också, för att det är så vår tankegång fungerar på det sättet, att vi har lättare att förstå ord som berättar om någonting som har skett. Men nu syftar orden på händelser som ska ske, och Jesaja betraktar de händelserna så säkra och vissa att han uttrycker det med ord som om det redan var fullbordat. Så mer än 700 år i förväg så lovsjöng Jesaja Gud för frälsningen i Kristus. Och vi ska lära oss av den lovsången att tacka Gud. Och den tacksamheten ska också få oss att sprida det vidare till andra. Så, och vad vi ska sprida vidare till andra och kungöra, det är att Guds vrede har upphört. Att han erbjuder frälsningen som en fri gåva. Att den frälsningen är till för alla. Och vi ska också lära oss att hans namn blir upphöjt bland oss när vi tror på Kristus och förkunnar de härliga gärningar Kristus har gjort. Vi ska börja med det första. Vi ska tacka Gud för att hans vrede har upphört. Det här kapitlet är insatt i ett sammanhang, och i föregående kapitel så har Jesaja talat om friden i Kristi rike, och till det riket ska människor samlas från jordens fyra hörn, och på den dagen ska de sjunga: jag tackar dig Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig. Varje människa har anledning att frukta Guds vrede. Guds vrede uppenbaras från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor. Och vi är syndare, och därför syndar vi varje dag med tankar, ord och gärningar. Det är inte alltid andra människor märker hur ofta vi syndar. För synder som sker i hjärtat, det kan ju inte andra människor märka. Alltså det synder som sker i våra tankar är inte uppenbara för andra människor om vi inte berättar det för dem och erkänner förstås. Och även sånt som vi gör kan vi ju ibland dölja för andra människor. Så det är inte uppenbart för andra hur ofta och hur mycket vi syndar. Och då ska vi komma ihåg att ingenting av det här går att dölja för Gud. Det heter: inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Sen är det ju så i våra liv att många synder är vi ju inte ens medvetna om. Alltså vi är inte själva medvetna om att det är en synd vi gör. Och också det är uppenbart för Gud. Också det måste vi stå till svars för. Han glömmer ingenting. Vi kan glömma. Han glömmer ingenting. Och synder som vi själva sedan länge har glömt bort att vi har gjort ligger uppenbart för honom. Och vi ska stå till svars för honom. Så det finns anledning att frukta för Guds vrede, för att straffet är fruktansvärt. Bibeln klargör klart och tydligt vad straffet är. Varje levande själ som syndar ska dö. Men profeten tackar Gud för att Guds vrede har upphört. Vad härligt. Hur har det skett? Hur kan det komma sig? Ja, det beror inte på att Gud har upphört att vara arg på samma sätt som människor upphör att vara arg. Människor kan ju bli arg. Men det är ju sällan arg för alltid. Och det är ju bra om vi hittar någon form av strategi när vi blir arga, så att vi inte är arga för alltid. Och att vi hittar något form av sätt att hantera vår ilska så att inte andra människor far illa. Så ja, vad ska vi göra? Vi kanske helt enkelt får gå ut genom dörren och hugga lite ved eller gräva i jorden tills ilskan har gått över, så kanske vi hanterar det bättre. Eller så kanske vi får träna oss. Vi får försöka lära oss att vara mer överseende med andra. Ha mer tålamod med andras fel. Vi får träna oss i tålamod. Så är det det som har gjort att Guds vrede har upphört? Han äntligen lärt sig lite tålamod med våra synder. Han äntligen lärt sig att se med, han behöver inte anmärka på allt. Han kan väl lära sig se mellan fingrarna på en del fel och brister. Och helt enkelt låta udda vara jämnt. Nej, inget av det. Utan det här beror på att vår synd blivit försonad. Och Bibeln lär oss, utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Så vår skuld måste betalas. Och Gamla testamentet lär oss en sanning som ingen bibelläsare kan undgå. Och jag förstår inte hur judarna kommer förbi tredje Mosebok idag och tänker att det är i kraft av vår härstamning och för att vi skiljer på ren och oren mat som vi har ett företräde. Alltså, tredje Mosebok lär oss att det krävs ett blodigt offer för att synden ska bli förlåten. I syndares ställe så blev offerdjurets blod utgjutet. Och så bringades försoning för syndare. Och de mer än 1000 blodiga offren som varje år skulle frambäras och offras, lärde Guds folk just den här saken. Att utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Men offren var inte fullkomliga. Det blev ju ständigt på nytt nödvändigt att frambära ett nytt offer. Utan de här offren, de var ju upprepade påminnelser, upprepade förebilder för det fullkomliga offer som en gång för alla skulle göra syndens och dödens och djävulens makt om intet. Och det här offret, det var ju förutsagt ända från världens begynnelse. Kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud men själv bli stungen i Herren, så det skulle kosta honom blod. Det här offret var redan förutsagt. Och här kom tredje Mosebok med sina förebilder och påminnelser. Det här, det syftar på det offer som var utlovat från begynnelsen. Han som skulle komma och göra djävulens gärningar om intet. Jesus är Guds offerlamm som tar bort världens synder. Och den människa som tror på honom, man kan säga: jag tackar dig Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört. Så för Kristi skull så har Guds vrede mot oss upphört. Och istället tröstar Gud oss med försäkran om nåd och förlåtelse. Och skriften bekräftar att det är Guds ords sanning, att den som tror på Kristus, han kan vara säker på att Guds vrede mot honom har upphört. Däremot, den som förkastar Kristus, den som söker något alternativ, vill inte bli frälst genom att tro på Kristi verk, jag vill bli frälst på något annat sätt som jag väljer själv. Den som söker något alternativ, han får ju ingen sån försäkran att Guds vrede mot honom har upphört. Skriften säger, den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Och det andra vi lär oss av lovsången här, det är att vi ska tacka Gud för att frälsningen är en fri gåva. Så man ställer frågan så här, hur ska en människa bli frälst? Ställer den till vem som helst, och då tror jag de flesta människors hjärnor börjar arbeta och tänka, vad är det som krävs av mig för att jag ska bli frälst? Och det är det svar som de allra flesta religioner ger, utom kristendomen. Man ger svaret med olika variationer. Att en människas förtjänster måste vara större än bristerna för att hon ska hamna på plus när livet sen sammanfattas och summeras. Så hon måste ha gjort någonting gott för att överväga det onda och bristerna. En människa måste göra sitt bästa, men sen får hon hoppas och se, för att ingenting är säkert. Man kan aldrig vara säker att man har gjort nog. Och det här, det är innehållet i alla religioner som är skapade av människor. Och det finns inte ett spår av den religionen i Bibeln, utom när det avfälliga Israels tro beskrivs. Då är det just det här som beskrivs. Eller när hedniska religioner beskrivs, då är det just det här som beskrivs. Utan Bibeln lär oss klart att hela vår skuld måste betalas för att Guds vrede ska upphöra. Och utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Så enkelt är det. Och skriften visar till Kristus och säger, se Guds lam som tar bort världens synder. Finns bara ett offer. Profeten utropar, se Gud är min frälsning. Gud är min frälsning. Så min frälsning består inte i mina förtjänster, mina ansträngningar eller överhuvudtaget i något som vi är eller gör. Gud är vår frälsning. Guds sons blod renar oss från all synd. Kristus har gjort allt som krävs för vår frälsning. Han är det fullkomliga offerlam som gjorde det inte de gammaltestamentliga offren förmådde, för de var förebilder, de upprepade ständiga påminnelser. Men han är det fullkomliga offerlam som blivit vår frälsning. Och för hans skull har Guds vrede mot oss upphört. Och när vi vet det så kan vi vara trygga. Frälsningen beror inte på oss, inte på vår förtjänst, utan en fri gåva som Gud ger för Kristi skull. Och Kristus, han inbjuder oss att komma och ta emot frälsningen och evigt liv som en fri gåva. Jesaja utbrister så här, med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Det här, det blev en liturgisk sång. Den införlivades i liturgin för tempelgudstjänsten. Och när folket mer än 700 år senare kom till den här strofen och sjöng, så stod Jesus där och ropade och förklarade vad den här versen syftade på, vad som menas med det hela. Han stod där och ropade, om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden som det skulle få som trodde på honom. Så Jesus, han stod där, inbjöd dem till honom för att bli i sanning andliga människor. Den som tror på honom, han har fått frälsningen och anden som gåva. Kristus är frälsningens källa. Och det är ingen myntautomat det här. Det är ingen betaltjänst det här. Utan alla har råd att komma och dricka livets vatten, eftersom det är gratis. Var och en inbjuds att komma till Kristus och ta emot livets vatten fritt och förintet. Frälsningen är en fri gåva. Jesajas lovsång lär oss för det tredje att frälsningen är till för alla. Så här skriver han. Tacka Herren och kalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, förkunna att hans namn är upphöjt, lovsjung Herren till han har gjort härliga ting, låt detta bli känt över hela jorden. Det finns en enda motivering till ett kristet liv, och det är tacksamhet. Den som försöker umgås med Gud på något annat sätt, han är fortfarande kvar i en falsk religion. Alltså om man försöker ge Gud någonting för att få någonting tillbaka från honom, ge för att betala för något, för att förtjäna något, han är fortfarande kvar i en falsk religion. Utan vår förtjänst har Gud gett oss frälsningen som en fri gåva. Fritt och förintet får vi med fröjd ösa ur frälsningens källa. Den här frälsningen är köpt, den är redan betald, någon ytterligare betalning behövs inte. Kristus har vunnit frälsningen åt oss. Och vi kan bara svara på ett sätt. Det finns bara ett sätt att svara på. Säga tack. Tacka Gud med hela vårt liv. Alla människor har anledning att tacka Gud. Det är Gud som har gett dem livet. Det är Gud som uppehåller deras liv. Alla människor är skyldiga att tacka Gud. Men av kristna så kan vi förvänta oss tacksamhet. Tacksamhet är någonting som borde prägla vårt liv. Otacksamhet, det är någonting som kännetecknar ateismen. Det är något som kännetecknar den hedniska religionen. Otacksam. Men att en kristen skulle vara otacksam och gå där och vara missbelåten och grinig och otacksam, hur väl passar det med att vara ett välsignat Guds barn? Inte alls, va? Utan det är tacksamhet, det som återspeglar den, att vi är välsignade Guds barn, den välsignelse vi fått. Och då blir vi också en välsignelse för andra. Och vi kanske borde fråga oss om vårt liv kännetecknas av tacksamhet till Gud. Och ibland så som sagt, vi kan bli lurade när vi har det svårt, när vi känner oss nere och tänker att Gud har övergett oss, Gud har glömt oss. Nej, han är med oss. Vi har även då anledning till tacksamhet. Och vi kanske borde fråga oss, kan andra människor märka att vi är tacksamma? Skulle andra människor beskriva oss så, vilken tacksam kristen människa det här är? Det borde de kunna göra. Och tacksamhet för Guds härliga gärningar, det är ju också en förutsättning för att kunna vittna om det och förmedla det till andra på ett bra sätt. Tacksamhet, det är det som motiverar oss att göra hans underbara gärningar kända för alla. Och alla borde få veta om det. För de härliga ting Herren har gjort gäller alla människor och är till för var och en. Jesus är Guds offerlamm som tagit bort världens synder. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen, och därför ska hans härliga gärningar förkunnas för alla. Jesajas lovsång lär oss för det fjärde att Guds namn blir ärat bland oss när vi tror på Kristus. Jesaja lär oss att förkunna att hans namn är upphöjt. Israels heliga är stor. Och Gud är stor. Hans namn är upphöjt. Han är upphöjt, har majestät och ära, även om ingen tror på det och även om ingen förkunnar det. För Gud äger härlighet, majestät och ära i sig själv. Och att han äger härlighet, ära och majestät i sig själv kommer ju alla att få erfara en dag, om inte förr, när de ställs till svars inför honom. Så lovsången handlar inte om att Guds namn är upphöjt i sig självt, utan lovsången handlar om hur Guds namn blir upphöjt bland oss. Och hur blir Guds namn upphöjt bland oss? Jo, när vi tror på Kristus och förkunnar de härliga gärningar han har gjort. Så Gud är stor mitt ibland oss när vi prisar Kristus för den frälsning han har vunnit och ger åt oss fritt och förintet. Däremot blir Guds namn vanärat bland oss när människor förkastar Kristus och när människor vänder Kristus ryggen och försöker hitta någon annan väg till frälsning. Den människa som anstränger sig till det yttersta för att förtjäna frälsning. Vad ska vi säga om den människan? Den människa som anstränger sig till det yttersta för att förtjäna frälsning. Han var nära Kristus, eller hur? Den människa som anstränger sig och försöker uppnå största möjliga förtjänst inför Gud. Han var nära Kristus, eller hur? Han trampar Guds namn under fötterna. För Gud är vår frälsning. Kristus har vunnit frälsningen åt oss med sina härliga gärningar. Och vi kan inte ära honom på något annat sätt. Och vi kan inte visa honom större ära än att komma till honom. Och fritt och förintet som syndare. Fritt och förintet ösa ur frälsningens källa. Så hans namn blir upphöjt bland oss när vi tror och förkunnar de härliga gärningar han har gjort. Så den här lovsången, Jesaja kapitel 12, kan man säga att det är ett stycke Nya testamentet som är placerat i Gamla testamentet. Och lovsången lär oss att vi ska tacka Gud för hans frälsningsgärningar och göra dem kända över hela jorden. Och det vi själva ska ta till oss, det vi ska ge vidare till andra, det är just det här. Guds vrede har upphört för Kristi skull. Frälsningen är en fri gåva. Och den frälsningen är till för alla. Och så lär oss lovsången att Guds namn blir upphöjt bland oss när vi tror och förkunnar Kristi härliga gärningar. Amen. Låt oss be. Herre himmelske Fader, vi prisar dig för de härliga gärningar du har gjort. Du har uppenbarat din kärlek genom att sända din son till försoning för våra synder. Ge oss kraft att göra dina härliga gärningar kända bland folken. Dra alla människor till din son Kristus så att de med fröjd får ösa ur frälsningens källa. Hjälp vår svaga tro och lär oss att leva av tacksamhet mot dig. Lär oss leva till din ära. Så att ditt namn blir upphöjt också bland oss. Amen.